Veckan med Ingrid och Maria.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till 2019 års första nyhetsvecka som vi kallar nummer 21. Säpo har ingen koll. Hej Ingrid.
Hallå hallå Maria. God fortsättning på det nya året.
Ja, detsamma, detsamma.
Hur var nyår?
Ja, jo, exakt.
Förstår du, jag var hos min goda vän och arbetskamrat Maria och hennes familj.
Se där, hur var det då?
Jo, det var jättetrevligt. Vi åt god mat och vi drack gott vin och gott bubbel. Och min gudson, det vill säga din son David, han var ju så förtjust i raketerna. Det var så kul att se honom. Han hoppade upp och ner och applåderade och var helt till sig.
Ja, det var ju nästan kvällens behållning faktiskt. Vi tre, du och jag och min man, vi var väl så lagom trakterade av det här med, som vuxna ju är, tråkiga då, raketer och gå ut och stå och frysa och det. Men David, han var verkligen helt i spinn över fyrverkerierna. Så det var kul.
Ja, det var roligt. Det kanske var sista året man fick se en massa fyrverkerier.
Ja, ja, det är ju en del, oklart vilka, som inte riktigt kan sköta det.
Ja, precis. Och det är ju så tråkigt. Det är så mycket som vi kunde hantera förr i tiden i Sverige. Därför att de allra flesta människor skötte sig. Och så kommer det in en massa människor som inte sköt sig och då måste vi införa förbud. Och jag menar, det är ju så att visserligen så kommer ju säkert kommunerna och fortsätta arrangera. De får ju tillstånd och sådär. Men alla människor som bor på platser där man inte kan ta sig in och se kommunens stora fyrverkeri. Vi ska då inte få se några fyrverkerier längre.
Å andra sidan så har vi ju inga poliser kvar i Sverige, så att vem ska liksom hålla koll på dem som bor ute på Vischan där närmaste polis är 20 mil bort?
Nej, det är sant.
Men du, hur är läget annars då?
Jo du, det är bra. Det är bara en sak jag retar mig så infernaliskt på.
Jaha, vad kan det vara?
Jo, det är nämligen så här, förstår du, att jag vet inte om du känner igen namnet Jenny Strindlöf, men det var hon, den här så kallade journalisten som infiltrerade den högerextrema rörelsen och som bland annat ledde till ett program i Uppdrag granskning, var det väl?
Mm.
Och det var ju världens flopp. Alltså det var ju ingenting, det var ju så töntigt, det var ungefär som projekt Ekerö. Människor som festade tillsammans och satt och pratade om Sverige.
Jag hade ju förväntat mig det värsta, jag satt ju typ och kollade mellan fingrarna. Mm. För att jag visste att du och Konrad var med ju.
Mm.
Så man befarade ju det värsta, men alltså mitt bestående minne av det här är att ni satt och kollade på fotbolls-VM. Det var ju liksom lite på den nivån och sen så sjöng ni till Kiwi. Då, Svenska Revita, och jag menar, yeah. Den låten har till och med spelats i podden miljarder gånger, så att det skulle vara liksom något hemligt eller konstigt med den.
Detta bevisar ju bara en sak, nämligen att för mainstream-journalister så är det är felaktigt, det är en lögn och därmed något alldeles chockerande att påstå att Svenska Revita.
Ja, men det är ju inte en lögn. Pratar vi om etniska svenskar så är det ett faktum.
Jag vet, men det är ju så mycket i det här som är faktum som de gör om i sin värld.
Men menar de då att man inte kan säga att gambier är svarta, eller?
Nej, det är en helt annan sak. Svarta, alltså det är fult att vara vit, förstår du. Nå, hur som helst, varför pratar jag om detta? Jo, för att igår så fick jag ett mejl igår morse där det står så här: hej Ingrid, jag är journalist och har skrivit ett reportage om extremhögern utifrån att ha gått undercover i rörelsen under ett års tid. Reportaget kommer att gå i Expressen i helgen och jag skriver till dig för att informera om att du omnämns i en passage där det bland annat berättas att du gjort en resa från nyhetschef på Kvällsposten och vice ordförande i Publicistklubbens södra avdelning till Tryckfrihetssällskapet och Dispatch International uttalat dig positivt om NMR och ifrågasatt förintelsen. Hör av dig om du skulle vilja kommentera detta. Med vänlig hälsning, Jenny Strindlöf.
Ja, varpå du svarade, vadå?
Ja, då svarade jag, hej igen, jag vill gärna läsa vad du skrivit och redan här rätta till saker du fått om bakfoten. Jag har aldrig uttalat mig positivt om NMR. Deras uppfattning om mig är att jag är en zionist. Jag har skrivit ett flertal kritiska artiklar om NMR, till exempel denna och så en länk. Det jag sagt om förintelsen är att den som alla andra historiska händelser måste granskas och att det är fasansfullt att man i Tyskland spärrar in folk i fängelse för att de forskat i historien. Det borde du som journalist och sanningssökare också vara djupt bekymrad över. Skicka gärna det du skrivit om mig och hör av dig om du vill veta mer om varför jag inte stod ut med att arbeta inom MSM längre.
Och hon kastade sig direkt på mejlen med en massa frågor.
Nej, nästa mejl är så här. Du har helt rätt i att det inte ska stå uttalat sig positivt om NMR utan uttalat sig positivt om samarbete med NMR.
Ja, men det stämmer ju i och för sig om man nu ska hårdra vad du sa.
Ja, verkligen hårdra det. Och vad NMR sen tycker om dig hör inte till saken. Jo, det gör det. Då skrev jag så här. Jag har inte uttalat mig positivt om samarbete med NMR. Det jag sa var att i tillfälle av inbördeskrig kan man till och med samarbeta med en fiende om den gemensamma fienden är värre. Det här kan väl inte vara så svårt att begripa. Alltså lite annat då. Mm. Men,
men nu kommer hennes stora avslöjande här i helgen så det kommer säkert bli helt fantastiskt som allt annat de gör.
Ja, men alltså det är bara så. Man kan ju konstatera att mainstream-medierna i allmänhet och Expressen i synnerhet, de är ju totalt besatta av nazismen. Alltså det finns ju inga människor som älskar nazismen så mycket som de. Var och varannan vecka är det Hitler på löpsedeln och svastikor överallt. Och jag ser det här som ett försök att mjölka ut någonting som inte fick någon uppmärksamhet. Därför att det var ingenting. Det var bara trams och fjams alltihop.
Visst. Och den här besattheten med nazismen är ju, skulle jag säga, en sjuka som grasserar just i Sverige. Mm. De länderna som faktiskt deltog i andra världskriget verkar inte alls lida av den här sjukdomen i samma
utsträckning. Nej, de har lagt det bakom sig. Det är inte intressant längre. Men det har vi sagt flera gånger. Nazismen är ju en totalt utdöd ideologi. Mm. Det finns några få. Jag menar, NMR fick 2000 röster i valet. Det är ungefär så många i Sverige som tycker nationalsocialism låter som en bra idé. Ja. Alla andra har lagt den på storens skräphög och så går vi vidare och så gör vi någonting annat. Mm.
Jo, ja, men det är andra saker inblandade där som har med liksom deras mytbildning att göra, hur man skapar arketyper och sådana saker, hur man skapar spöken och boogeymän som man kan skrämma folk med.
Absolut, och en annan väldigt viktig sak, det säljer tidningar.
Ja, gör det? Alltså skulle du... För 81:e gången vill jag köpa Expressen för att läsa en genomgång av, du vet, Hitlers sista tid i livet. Åh gud, Jesp.
Nej, jag skulle inte göra det, men jag antar att eftersom de har det här vecka efter vecka så säljer de tidningar eller ger klick. Jag måste säga en annan rolig sak om den här Jenny Strindlöf. Sen ska vi göra det vi har lovat, försöka svamla mindre det här året. Men det roliga tycker jag är att när den här Jenny Strindlöf går undercover i den högerextrema rörelsen så kallar hon sig Ingrid.
Ja, det tyckte du var lite gulligt. Du blev lite glad och smickrad där.
Ja, för att jag tänker att det är ett namn som hon då tänker att det kommer folk att tycka om. För då tänker de på Ingrid Carlqvist. Och uppenbarligen så har hon gått runt och frågat folk vad de tycker om mig. Och det är därför hon har kommit in på, strunt samma. Svamla mindre.
Exakt. Jag ska dra lite punkter här nu för lyssnarna, nämligen. För det kommer att bli lite nytt 2019. Jag menar, man ska komma ihåg att vi har inte varit igång så länge och vi har ju i många avseenden fått pröva oss fram till ett koncept och till vad vi trivs med och vad lyssnarna vill ha och så här. Och vi fortsätter att utvecklas och nu har vi fått till oss att för det första så är det väldigt många som stör sig på vårt intro. Det är inte bara några få, utan vi har verkligen fått detta från alla möjliga håll och kanter.
Att det är för otäckt.
Ja. Folk mår dåligt av att höra det och det är ju inte meningen. Alltså det var ju meningen att det skulle vara lite häftigt och sådär lite dramatiskt, men inte, det är ju inte meningen att ni ska få ångest av det såklart. Så att vi ska se om vi kan ta och byta intro inom en snar framtid.
Och jag tänker att man kan utlysa en liten tävling. Vi har ju dels en kille som gjorde det förra introt som vi absolut kan fråga om han vill göra något nytt. Men man kan också tänka sig att det sitter en massa lyssnare där ute som är jätteduktiga på att göra intron. Så är det någon som vill skicka in någonting, så tackar jag och jag.
Hur långt ska det vara? 15 sekunder ungefär?
Max.
Ja.
10-15
sekunder. Gör gärna det. Maila till Ingrid om ni är duktiga på att göra intron. Så kanske vi blir ditt bidrag som
Man kan säga, jag vill gärna att det ska vara lite rappt,
ja.
Och kanske dramatiskt, men det ska också ha någon slags positiv knorr på något sätt, så att man inte blir rädd när man lyssnar på det eller får obehagskänslor.
Du vill gärna ha med det här pipipipipipi-grejen också, gamla...
Ja, den kan vi släppa nu. Det var ju ett sätt att haka fast i det gamla Ingrid och Conrad-konceptet så att folk skulle begripa att det var jag och nu var det du.
Ja, nej, men absolut. Har ni tankar kring detta och är duktiga på att göra intron, så skicka in för Jösses namn. Vi kommer att ta allt under consideration. En annan grej som vi tänker att vi ska förändra i år, det är det här med donationerna, hur vi presenterar dem. Och det är också för att det är väldigt många som tycker att det tar rent för lång tid. Och det kan man ju hålla med om. Det är inte så underhållande att lyssna på förutom för den som får sitt namn uppläst. Men det har ju handlat mycket om att vi vill visa hur extremt tacksamma vi är för alla bidrag vi får. Men nu kommer vi göra lite förändringar. Och vad innebär detta, Ingrid?
Jo, det innebär att bara de som har donerat 500 kronor eller mer får sitt namn uppläst. Men alla de andra kommer som vanligt att kunna se sina namn och sina hälsningar på hemsidan.
Ja.
Ingridomaria.se. Det går ju där nere som en, vad heter det?
Ja, som en remsa liksom. Så att vi kommer att redovisa er på hemsidan, alla ni andra också. Och observera nu att detta betyder inte att vi inte är tacksamma för mindre bidrag. För det är vi definitivt, och det är tack vare att så många av er ger mindre bidrag som vi kan skapa ihop lite pengar varje månad. Men du, hur gick det med det här med nyårstian? Vi hade ju ett experiment förra veckan.
Ja, det hade vi. Vi tyckte att alla som lyssnade skulle skicka 10 kronor. Alltså, sen fick man, var det valfritt hur mycket man ville skicka. Men kunde vi få en stor majoritet av lyssnarna att skicka 10 kronor, så skulle det bli väldigt mycket pengar. Och då kan man säga att jo, folk har absolut hörsammat det. Men det är ju fortfarande en bråkdel av lyssnarna som har swishat någonting. Eller satt in på annat sätt. Men en succé tycker jag ändå att det var. Och det som också är så gulligt är att det är så många som har skickat mer. Och alltså, om de brukar skicka 200 så skickar de 210 och skriver då: jaja, ni vill ju ha en 10 också.
Ja, just det. Och 110 och sådär.
Och väldigt många som har skickat liksom 200 kronor och då skrivit 10 kronor per nyhetsvecka. För det var ju 20 stycken förra.
Okej, smart.
Och jag menar, kan det bli så att vi får till det här att de allra flesta skickar 10 spänn per program, plus då de som vill ge mer, som har möjligheter att ge mer, då är vi nu på banan.
Ja.
Men då vill jag att jag ska läsa upp de som faktiskt har skickat mer än 500 kronor.
Det vill jag.
Då är det Christer som har skickat 500 kronor och hans meddelande är: tycker om dig, Ingrid.
Jag
hoppas han tycker om dig också.
Ja, det hoppas jag med.
Ja. Jan har skickat 500 kronor och skriver: gott nytt år, kämpa på tjejer.
Gott nytt.
Och Magnus, som faktiskt är månadsgivare på 500 kronor, extra stort tack till dig.
Fantastiskt. Helt fantastiskt. Hur kan man vara så underbar att man blir månadsgivare på 500 spänn?
Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det var det.
Det var det. Så nu har vi diskuterat av det och då har det gått cirka 13 minuter.
Lite mycket svammel ändå.
Alltså. Ja, det blev ändå mycket svammel. Men vi försöker skärpa oss. Men det var ju, nu var det ju lite så att vi ska vara tvungna att redovisa vissa saker som vi inte kommer att behöva göra annars. Så att, Men med det sagt så går vi rakt in på dagens första ämne. Vad är det?
Ja, det kallar vi då Persbrandt Gate. Och då, ja, då är det så här att varje år så har Sveriges Television på Skansen sitt nyårsfirande. Och ända sedan 1860-talet eller vad det är, så har man då läst Alfred Tennysons Nyårsklockan, den mycket dramatiska och ödesmättade dikten. Mm. Och det har då alltid av hävd varit skådespelare, och framförallt manliga skådespelare, vilket inte är så konstigt, därför att det är en dikt som kräver pondus.
Ja.
Och det är inte så många Margareta Krook-människor, som, alltså kvinnor, som klarar av det.
Men i alla fall väldigt ovanlig. Våra unga lyssnare kanske inte alls vet vem hon är, så jag säger det, att hon var en väldigt speciell kvinnlig dramatenskådis, väldigt lång, lite manhaftig sådär i sitt utseende och sitt sätt. Men en fantastisk skådespelerska. Men hon var ju ingen typisk sådär lite pimpinett kvinnotyp.
Nej.
Så att när hon läste den så hade hon ju den där närvaron och pondusen som man behöver ha. Men det är ju precis som du säger, att det hör ju till ovanligheten att kvinnor har det.
Ja, och förr var det ofta så att det var en och samma skådespelare som då fick hålla på tills han tacklade av eller dog. Mm. Men nu de senaste åren så har det bara varit ett års framträdanden, som är allting annat. Det får inte finnas några traditioner, utan man ska byta. Men i alla fall så är det ju samma dikt. Och i år så tycker jag att de hade gjort ett mycket bra val, nämligen Mikael Persbrandt, som verkligen är en skådespelare med pondus och dramatik. Vad händer då? Jo, genast börjar kärringarna gnälla. Varför har ni valt Persbrandt? Det är en typisk patriarkal typ och allt vad det var.
Ja.
Och Maria Lundqvist, den här jobbiga människa, hon skulle då läsa, då skulle TV4 också ha nyårsklockan, men med Maria Lundqvist som hade skrivit om texten. Alltså det är ju ännu värre. Inga traditioner får vara det de är. Och vi letade faktiskt efter det klippet med henne, för vi har inte hört det, och vi vill helst inte, men det vill inte TV4 heller, för jag hittar inte klippet någonstans.
Nej, alltså det där kan jag tänka mig försvinner in i historiens dimmor ganska omgående förhoppningsvis. Men jag, alltså bara säga det, att bland då de som protesterade mot Persbrandt, så hittar vi ju den så kallade komikern Mia Skäringer, som jag är så trött på, för att uttrycka det snällt. Hon skrev på Instagram: grattis Sverige, ni ringde just in det gamla och ut det nya. Och även skådespelerskan Eva Röse kommenterade med: vad i helvete, det var ju väldigt vältaligt. Och allt detta, jag visste inte det här, alltså att de stör sig så mycket på Persbrandt, det ska enligt uppgift i Svenska Dagbladet bero på en struken passage i hans självbiografi där han skrev om några sexuella utsvävningar som han ska ha haft. Det ska vara det handlar om. Sen, han har lyft bort det sen ur boken, men det störde dem tydligen så hemskt mycket. Så att, då har han liksom blivit någon grata. Jag personligen tror att det har att göra med att han är en macho kille som skiter i vad de tycker.
Absolut, det är klart att det är det. Men jag bara undrar också, alla dessa kvinnliga skådisar som liksom, det får inte finnas några män knappt. Vilka personer ska de spela emot? Ska vi gå tillbaka till Shakespeares tid när det var män som spelade samtliga roller? Men nu blir det kvinnor som spelar alla roller, även de manliga.
Ja, det är ju där man blir så trött, va? För det vill de ju inte. De vill ju ändå, och detta vet vi, och det har vi ju pratat om många gånger, de här feministbrudarna, de vill ju ha machokillar i sängen.
Ja, men för övrigt ska de hålla sig borta från samhället.
Ja, alltså, men jag menar, de har ju ingen respekt för sådana mjukismän som de hänger med på sina demonstrationer och det. Alltså det, jag vet inte, det känns som att många av de kvinnorna är svårt traumatiserade på något sätt, eller de har någon slags neuros som de skulle behöva bearbeta.
Ja, jag skulle säga det, att jag har läst ganska mycket om det faktiskt, och även hört i olika program, Stefan Molyneux och alla andra som har liksom pratat om detta, men vad är det som händer med kvinnor, och det som händer, eller när det händer, det är när de börjar på universiteten. Det kan vara de vackraste, gladaste tjejerna som kommer in på universitet, och så ska de läsa genusvetenskap, och sen kommer de ut som fullständiga skräck ödlor, manshatande, skitfula, alltså du vet, sminkar sig inte och sju färger i håret och klär sig fult och sådär. Alltså, det är hemskt.
Men jag tror att det måste på något sätt vara besläktat med det här fenomenet att man försöker sänka någon annan för att höja upp sig själv. Om du förstår vad jag menar.
Hur höjer man upp sig själv genom att göra sig så ful som möjligt?
Nej, men jag tänker på deras inställning till män. Att om vi bashar männen så mycket som möjligt. Jag gjorde ett tankehopp där. Det har inte med det att göra direkt. Men deras inställning till män. Deras hat mot män. Om vi trycker ner männen så mycket som möjligt. Då måste ju vi komma upp per definition.
Ja, och samtidigt det som de här feministerna inte tänker på, det är ju det här med hypergami som alla kvinnor har i princip. Det betyder att kvinnor vill gifta upp sig.
Ja. Mm.
Och ju fler kvinnor, alltså nu är det ju 80% kvinnor på många, du vet, utbildningar på universitet och så. Och medan män struntar i det, vilket jag tycker de gör klokt i. Varför gå där och få 100 000-tals kronor i skuld för sånt man inte har någon nytta av? Det är mycket bättre att starta ett företag och vara smart istället liksom. Mm. Men, och de män som gör det, de kan ju då bli rika och därmed bli väldigt eftertraktade. Men problemet är att de allra flesta kvinnor vill gifta upp sig. Och när de håller på och bashar män så vi får en hel generation män som går runt och liksom hatar sig själva och blir misslyckade och arbetslösa och deprimerade. Det är ingen som vill gifta sig med dem. Och det förlorar ju även kvinnorna på.
Ja. En annan grej som jag tänkte på som är lite en annan sida av det här myntet i det som vi pratar om nu. Det är en reportageserie som Expressens, eller hon är väl frilans egentligen, men hon skriver för Expressen, Magda Gad har gjort från Afghanistan som har blivit väldigt uppmärksammad nu senaste, ja, vad kan det vara, par veckorna någonting. Hon har skrivit alldeles hårresande artiklar om kvinnors situation och barns situation i Afghanistan. Och vad händer då? Reser sig svenska kvinnor, så kallade feminister som är en man, och säger hur vad hemskt, här har vi verkligen kvinnoförtryck. Vi måste hjälpa kvinnorna i Afghanistan. Eller? Vad händer?
Nej, det blir precis tvärtom. De blir rasande på Magda Gad. Därför att svenska feminister bryr sig inte om kvinnor. De bryr sig, de är ekohumanister, de vill framhålla sig själva som några slags mönster av, ja, dygdemönster höll jag på att säga, men det är de ju inte precis. Men, utan deras främsta grej, det är ju att vi ska fylla Sverige med så många främlingar som möjligt och helst afghaner, de här unga afghanska männen som om de här medelålders kvinnorna av någon helt outgrundlig anledning finner väldigt attraktiva. Och då läser de ju hennes reportage som att va? Och du skriver om att afghanska kvinnor har det för jävligt och det beror på de afghanska männen. Då kanske svenskar tror att afghanska män är såna. Och därmed vill de inte ha de afghanska männen här. Så de blir rasande på henne.
Ja, Katarina Janus skrev bland annat väldigt bra om det här på nyårsafton. Jag undrar om inte detta svenska psykostillstånd är rätt så unikt för vårt vackra nordiska land. Ja, låt oss hoppas det, att inte det finns på fler ställen i världen, för att det känns ju som att det är någon typ av psykisk störning som gör som de här kvinnorna brottas med.
Ja, det kanske det, eller så är det också bara tidsandan, att eftersom de har blivit hjärntvättade med att vita män är hemska och de får man absolut inte vara attraherad av och det är viktigt att vi fyller landet med så många som möjligt för det finns ingen svensk kultur och det har aldrig funnits ett homogent Sverige, vilket jag såg att Alice Bah Kuhnke var ute och sa häromdagen. Sverige har alltid varit en mångkultur. Och alltså det är så dumt så det är inte klokt. Alltså det finns inte ett enda land i Europa som var så homogent som Sverige fram till 60-70-talet någon gång. Det är helt vansinnigt. Men i alla fall så blir det att då tror de att det är så man ska rikta sin sexualitet mot främmande män. Och sen att de då är jäkligt överrepresenterade i gruppvåldtäkt, överfallsvåldtäkt och misshandel och you name it. Det spelar liksom ingen roll. För det är gott. Det är egohumanistiskt gott.
Jag vet vad jag tror att det är, Ingrid, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det handlar om en slags en typ av autoerotik. Alltså det de egentligen går igång på i sin egen godhet. Förstår du vad jag menar? Ungefär som när vi har pratat om det här med vissa transpersoner som Bruce Jenner, som helt, eller Caitlyn eller vad han kallar sig nu för tiden. Han har ju uppenbarligen varit en person som har lidit av kroppsdysmorfofobi innan han blev transsexuell, inom citationstecken, med tanke på alla så här skönhetsoperationer han har genomgått redan innan. Han var ju liksom sönderopererad till oigenkännlighet. Och det är ju en psykisk störning det här med, det är ungefär, det är besläktat med folk som tror att de är en katt och du vet, ja. Och jag undrar om det inte, och då läste vi ju någon intervju med någon professor som hade, kommer du ihåg det, på han hade varit på Johns Hopkins, han var väl emeriterad nu då. Och han sa, jag tror att det är så här att de tänder egentligen på sig själva, de här männen framförallt som det handlar om. För de fortsätter ju att älska kvinnor. De opererar sig till kvinnor och blir lesbiska, kan man säga. Och de menade han på, och hans teori var att det är inte, de tänder liksom på sig själva, på sin egen kropp som kvinnor. Och jag tror att de här afghanvurmande kvinnorna tänder på sin egen godhet. De går igång på hela situationen. Du vet, vi läste om det här med, ja, jag var tvungen att ta honom i min säng för att trösta honom. Han är så traumatiserad, och mitt enda sättet att trösta honom var att ta honom i säng.
Jo, jag tror du har en poäng där. Alltså att det rinner till som tusan när de tänker på, tänk vad god jag är. Det är inte nog med att jag hjälper honom att stanna. Han får ligga med mig också.
Jag gör ju liksom utsträcker detta med allt jag har, till och med min kropp. Så tar jag in den här. Jag tror att det hänger ihop med det, alltså.
Ja, det tror jag också. Men vi ska ju inte bortse från det här att det finns en massa medelålders kvinnor som inte har någon vidare sexual market value längre.
Nej, nej. Visst,
och då vet de att då kan de få en ung, i deras tycke snygg man. Jag tycker ju de är extremt fula, de allra flesta afghaner, men smaken är som baken. Men en ung man i alla fall, en ung och viril man som är beredd att göra exakt vad de talar om för honom att göra, bara för att han är så, ja, han är beroende, plus att det inte så ofta han har fått sex.
Jo, men det finns säkert en sån dominansfaktor också, men det första som gör att det rinner till, tror jag, är tanken på att titta, jag ger honom allt. Jag tror det.
Usch ja, nu går vi över till ett annat hemskt ämne, nämligen Säpo är lika med noll koll. Och jag skrev ju en artikel som vi la ut igår kväll. Och har ni inte läst den redan, tycker jag ni ska göra det så fort det här programmet är slut i alla fall. För att jag har ju då intervjuat en av mina fåglar. De där som viskar och ibland till och med sjunger högt i mina öron. Och som då vet allt, skulle jag säga, om hur det står till med antiterrorarbetet i Sverige. Och det är en skrämmande läsning. För att det här börjar ju med att Claes Friberg, Säpo-chefen, gick ut då runt jul och sa, åh, titta så bra vi är på Säpo. Vi har minsann avvärjt 2 terrordåd under 2018 och nu har vi de här usbekerna som sitter och ska åtala. Så titta vad duktiga vi är. Och det är ju ett sätt att få svenskarna att lugna sig. Åh, Säpo har koll. Nej, de har överhuvudtaget ingen koll. Säpo har ingen som helst aning om vilka de här återvändarna är, till exempel. De sitter och kollar Facebook och där hittar de ju bara de som är idiotiska nog att skriva, jag har varit i Syrien och dödat otrogna.
Ja.
Resten har de absolut ingen koll på. Och det är till och med så här att utländska säkerhetstjänster är jäkligt irriterade på Säpo eftersom de har noll koll. Och det är tack vare utländska säkerhetstjänster som de här 2 terrordåden kunde avvärjas, för de i princip tvingade Säpo slå till. Här är namnen, här bor de, nu gör ni det.
Ja, alltså att utländska säkerhetstjänster är fullständigt lysande i jämförelse med Säpo, det har vi ju kanske förstått sedan länge. Det är bara att kolla på, som sagt, vad det här hemska som har hänt i i Marokko nu nyligen, danska och norska. Flickan som blev mördad och halshuggna, där har de ju nu gripit, var det 14 stycken när jag såg senast?
Tror du?
Och visst, någon av dem ska ha råkat tappa sitt ID-kort, hur det nu var, eller om det. Men vad som är helt klart är ju att marokkanska polisen har ju örnkoll på folk och de drar sig heller inte för att suga in varenda människa som kan misstänkas för någonting. Och jag tror att i svensk polistradition och rättstradition så är det väldigt mycket sådär om och men och saker som ska till innan man kan agera. Och jag tror att Säpo väntar nog väldigt länge innan de gör någonting. Det är mitt intryck i alla fall.
Jo visst, och det är ju den här gamla rättstraditionen att man ska betraktas som oskyldig tills det har bevisats och allt det där. Men så kan du inte hantera de här främmande terroristerna. Det går inte. Det är helt andra saker som ska till. Och han har ju också en hel del förslag som är väldigt långtgående. Men att han menar att man borde utlysa något slags undantagstillstånd. Och har inte vi det i svensk lag? Visste du det, Maria? Man kan inte utlysa undantagstillstånd i Sverige.
Jag visste inte det förrän jag läste din artikel. Och, men det var ju glädjande att Jimmy Åkesson tydligen har föreslagit ett dylikt.
För det är klart att man kan ju införa en sån lag. Det är ju alldeles möjligt naturligtvis. Och med en sån lag då kunde man säga att nu råder undantagstillstånd i Rinkeby till exempel. Och så får polisen rätt att gå in med bombhundar, knackhundar och söka igenom lägenhet efter lägenhet. Och allt de hittar där som är bombmaterial eller narkotika så är det bara in med dem och så är det ut. Nej, ut, nej, ut.
Jag vet att danska polisen har gjort liknande saker i delar av Köpenhamn. Ja. Eftersom det så spärrar de bara av Nørrebro. Och säger att så, nu är det speciella regler som gäller här. Vi kommer att visitera alla som går igenom här. Vi kommer att kräva lägg av alla. Och, du vet, och överlag är det tydligen så att danskarna kan göra en massa saker som inte vi kan. Så att,
Och det beror på att de vill helt andra saker än vad vi vill. Eller vad svenska politiker vill. Men det här med ID-kort är ju intressant då. För att jag frågade ju också den här frågan. Alltså hur är det möjligt att de här usbekerna till exempel. Att det var någon av dem som hade 4 svenska ID-kort. Med olika namn och olika födelsedatum och så. Så sa han, det är hur lätt som helst. Men hur då menar du? Jag menar du och jag kan ju själv inte gå in och få ett nytt ID-kort med ett annat namn. Jo, när du åker in i Sverige och säger asyl. Så säger de, jaha lille vän, vad heter du? Inga fingeravtryck, inget DNA. Utan då säger du, jag heter Mohammedsson och jag är född 1987. Okej, då får du ett ID-kort när du då har liksom sökt asyl. Sen åker du ut ur Sverige, sen åker du in igen. Och så säger du, ha asyl! Ja. Har du varit här förut? Nej! Vad heter du? Jag heter Ahmedsson och jag är född 1988. Okej, får du nytt? Så kan du göra hur många gånger som helst, Maria!
Ja, jag anade att situationen var ganska, att det var rätt illa, men när man ser det sammanställt så som i din artikel så blir man ju, till och med de som är så pass avtrubbade som du och jag blir nog lite chockade tror jag.
Ja, sannoliken.
Jag menar, det var något exempel du hade tagit där på någon Jeppe som hade, ja det är en av de terroråtalade usbekerna som hade 4.
Ja, det var det jag sa.
Nej, och jag vet ju detta, det var det jag skulle säga egentligen. Det var ju det att redan när jag jobbade på TT, vilket måste ha varit någon gång mellan 2008 och 2010 där någonstans, så skrev jag om det här enorma svinnet med svenska pass. Som redan då var ett jättestort problem. Och jag har för mig att jag då skrev att det var 75 000 om året som försvann. Jag kan inte svära på om det är en korrekt siffra.
Ja, de har sån otur, alla dessa utlänningar som får svenska pass. De har sån otur. De tappar passen. De råkar spilla ner på toaletten. De blir rånade på passen. Och det finns inga regler om hur många pass du får hämta ut. Du kan hämta ut 10 om året.
Och vet vad det tråkiga är? Redan då höll alltså Rikspolisen, eller NOA heter det väl numera, va? Du höll på att utreda detta och hade kommit ganska långt i sin utredning och konstaterat att det här var ett jätteomfattande problem och det här, så här kan vi inte ha det och vi måste göra någonting åt det och kanske kan man det fanns redan då på förslag att man kunde införa någon slags gräns för hur många nya pass man får lov att hämta ut. Alltså, har du blivit av med 3 pass på 2 år, så då får du bli i Sverige helt enkelt. För då får du inga fler pass.
Ja, jag tycker det är för mycket det också.
Ja, jag bara tog ett exempel nu. Men...
En gång kan det hända. En gång på 5 år.
Ja. Hur som helst, det finns ju, precis som du sa, så finns det ju inga sådana begränsningar alls. Utan du kan bli av med hundratals. Och, men redan då höll polisen på att fundera på hur kan vi komma åt det här problemet. Och uppenbarligen, det var detta jag skulle komma till, det som är så tråkigt. Ingenting har hänt i vanlig svensk ordning. Och det är ju det som är så deprimerande med att leva i Sverige ibland. Det är ju att man även när... myndigheter och liknande politiker identifierar problem, så händer det ingenting. Nej. Det händer ingenting. De vidtar ju aldrig några... De säger att... Du vet, det är oacceptabelt, som Stefan Löfven alltid säger. Jaha, men vad tänker du göra då? Det händer ju aldrig någonting.
Nej, och då är vi tillbaka på det här, liksom, det här ständiga. Varför händer det ingenting? Varför gör de ingenting? De ser att det är ett problem och de tillsätter en utredning och sen gör de ingenting. Därför att då är det Ockhams rakkniv. De vill inte göra någonting åt det. Det finns ett övergripande projekt och det är att byta ut den svenska befolkningen. Ja. Och det får kosta vad det vill.
Vilken... Känner du igen det här citatet som någonting i stil med att tro aldrig att smarta människor gör dumma saker av en slump?
Mm. Ja, men jag vet inte vem det är.
Nej, jag minns inte heller vem som har sagt det.
Det finns ju många varianter på det, att man måste vara intellektuell för att liksom bortse från verkligheten.
Ja.
Det är därför vanliga människor, normalbegåvade vanliga människor, helst folk som bor på landet, gärna någonstans där deras förfäder har bott i generationer, det är de mest konservativa och snusförnuftiga människorna. Mm. De krånglar inte till saker. Här kommer det främlingar och förstör för oss. Det gillar inte jag. Nej, ut, säger de. Mm. Medan stadsbor, den urbana, moderna befolkningen, oj då, det var ju tråkigt att de går klädda i hucklen, och det var ju tråkigt att de gruppvåldtar, men det måste bero på någonting, socioekonomiska orsaker, bla 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 bla.
Ja, och de har ju sin egohumanistiska sociala miljö att ta hänsyn till också. Det går ju inte an att sitta där och säga förnuftiga saker, för det ger ju inga poäng. Ju.
Nej. Det finns 2 andra saker i min artikel som jag skulle vilja att vi åtminstone nämner.
Mm.
Och det första är det här med lågintensiv terror,
ja,
som också är ett nytt begrepp för mig. Vi har ju pratat om ett lågintensivt inbördeskrig, men jag frågade ju då min källa, alltså, jag menar, vi har ju ändå trots att inte haft så många terrordåd i Sverige. Definiera terror, så här, vad menar du med terror? Det pågår ju nämligen en lågintensiv terror hela tiden, det vill säga alla rån, alla misshandelsfall, alla våldtäkter, det är ju ett slags terror mot den svenska befolkningen. Jaha, men då är man ju inte, alltså, vi kan inte kalla det terror, för det ska ju vara att det har någon politisk effekt och att någon ska ta på sig det. Ja, men politisk effekt har det ju. Folk blir ju desperata, folk lämnar Sverige, de låser in sig, de tappar livslusten. Men, och de behöver inte säga att det var vi, det var Al-Qaida, det var Islamiska staten. De behöver bara skicka ut meddelande på sin sida att kalifatet har gjort framgångar därför att de kan inte skydda sina kvinnor längre. Da-da-da-da-da.
Mm. Och det är väl också så att är inte definitionen av terror just det här att man vill sprida skräck?
Jo.
Alltså att söndra och härska, så att säga.
Ja, och det gör de ju.
Det gör
de ju. Och då kan man fråga sig, men skulle alla dessa kriminella muslimer som har kommit till Sverige, alla muslimer är inte kriminella, men alla de kriminella muslimer som har kommit till Sverige som begår alla de här brotten, skulle de vara medvetna om att de är en del av liksom lågintensivt här? Det behöver de inte vara. Det är ju dessutom så här, va, att, som jag också skriver, att Fidel Castro gjorde ju det redan på 80-talet, att han skickade alla kriminella kubaner som han inte ville ha till Florida. För det var liksom 2 flugor i en smäll. Dels så destabiliserades Florida.
Ja.
Och dels så kunde de då få det mindre kriminellt på Kuba och visa upp vilket fantastiskt bra land de var.
Mm.
Men också det här, så att så är det ju. Jag menar, det är också det att du behöver inte, det måste inte vara så att de här länderna medvetet skickar sina svarta får. Men det är också så att för att fly så ska du vara en äventyrare. Ja. Alltså många av dem är ju det. Och det ligger ofta nära den kriminella naturen. Eller att man flyr från något straff i sitt hemland. Och så kommer man hit så bara fortsätter man. Och man är kanske inte medveten om man är att man är en terrorist i den här lågintensiva terrorn. Men likväl är man det.
Ja, ja, precis. Man kanske inte är medveten om att man även tjänar ett större syfte.
Nej, nej. Och sen är det här begreppet muruna. Som jag tror är helt nytt för de allra flesta människor.
Till och med för oss.
Ja, jag hade hört innan för att den här källan har pratat med mig om det tidigare. Men jag har liksom så här, jag orkar inte ta in en grej till. Men nu var jag tvungen att sätta mig in i det. Och då vet du så här, tack jag har de flesta hört. Det är då att en muslim får ljuga om sin religion, om han är i livsfara eller någonting sånt. Men det har ju också blivit att du får göra det om du bara vill skydda islam. Om du inte vill att de här icke-muslimerna ska begripa vad islam går ut på. Så kan du bara ljuga och säga, oh nej, det finns inget tvång i religionen och allt det där. Men, och då säger alltid sunni-muslimer, ha, tack ja, det är shiiterna som håller på med det. Det gör vi sann inte vi. Men de gör någonting som är mycket värre. De använder sig av muruna som egentligen betyder flexibilitet. Och det har då Muslimska brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Karadawi utvecklat och förklarat vad det här betyder. Det betyder nämligen att du får tillstånd att säga och göra i princip vad som helst, även det som är förbjudet enligt sharia, för att så splittring och förvirring i västvärlden. Ett sätt är att låtsas vara sekulär. Och det här är ju så intressant, för hur många gånger möter man liksom just det på Twitter? Åh, vad du snackar skit, Ingrid. Jag har muslimska grannar och de är så sekulära och de dricker vin och de... Ja, det kan vara så att de faktiskt är sekulära. Det kan också vara så att de utövar muruna.
Ja, ja, precis. Det är väl lika bra att vi slänger in den brasklappen med en gång. Finns det inga sekulära muslimer? Jo, självklart. Det finns ju människor som, bland annat så känner ju du ett flertal från Marocko, som inte är dugg intresserade av religioner, som knappt har satt sin fot i en moské, som skiter fullständigt i det, som bara är kulturella muslimer, om man säger så. De finns, absolut.
Ja, men, de finns.
Ja, men det är också som du säger, hur ska du kunna veta? Det är det där med den förgiftade M&M:en.
Ja, precis.
Kan du inte dra den? Det är din favorit.
Jo, det är ju så man säger så att ja, men de allra flesta muslimer är inte kriminella. De allra flesta muslimer är inte terrorister. Och de är inte gruppvåldtäktsmän och de är inte ditt och där. Nej, okej, så att därför ska vi inte göra någonting åt det. Det är som att jag har en jättestor skål med M&M-kulor. Och så har jag förgiftat 3 av dem. Men där är ju 100. Varsågod och ta en grabbnäve. Vågar du det? Är du beredd att göra det? Nej, om du inte är det, då måste du också komma till slutsatsen att vi kan inte ha muslimer i Sverige. Åtminstone, alltså då, jag brukar säga att man ska förbjuda islam. Men vad jag menar med det är att förbjuda alla offentliga uttryck för islam. Mm. Jag vill inte ha någon religionspolis som går hem och kollar om det finns bönemattor hemma hos folk. Det är inte det handlar om. Vill du liksom tillbe den här knäppa Allah, den mordiska, blodtörtiska guden, så kallade guden, varsågod och gör det i ditt hem. Men du får inte visa offentligt att du tillhör. Det är precis som vi har förbud. Du får inte gå runt i nazi-uniformer. Du får lov att vara nazist, men du får inte visa det. Du får inte ge offentligt uttryck för det. Exakt samma sak kan man göra med islam. Och då får det den goda saken med sig att väldigt många muslimer, för även om de är så kallat sekulära, så betyder inte det samma sak som det gör för dig och mig. Utan det är så att ja, men det är klart att de tror på Allah, men de är inte så intresserade av det. Men om det kommer till en livskris och då liksom någon säger jag kommer till helvetet för jag har levt som en västerlänning. Ja, då kan de plötsligt få sån här sudden jihad syndrome. Och det heter ju då tukba. Nej, du kommer inte ihåg vad det heter. Någonting sånt som är då att du kan ha syndat hur mycket som helst. Men om du dödar icke-muslimer så har du garanterat dig en plats i paradiset med de 72 jungfrurna plus för hela din familj. Och sådana människor kan man ju inte ha runt omkring sig som tror detta på allvar.
Nej, därför att det innebär ju att alla är ju en typ av tickande bomb. De kanske aldrig exploderar. De kanske fortsätter vara sekulära och trevliga och ja, du vet, aldrig gör någonting. Men fröet till den här explosionen finns.
Ja, och det jag skulle säga som skulle vara det positiva om man förbjöd islam på det sättet som man har förbjudit naziuniformer och Hitlerhälsningar och så, det är att väldigt många av dem skulle känna att det här landet vill jag inte bo i längre, för jag vill gå runt i mitt huckle och jag vill visa att jag är muslim som står högt över icke-muslimer.
Mm. Vad bra, men då kan du göra det någon annanstans tycker vi. Så att, ja.
Mm.
Så är det. Men det var det jag skulle säga så snabbt innan vi lämnar detta. Att folk är ju alltid så förvånade när det inträffar terrordåd. Mm. Att den här personen, han drack alkohol och han åt fläskkött och han hade
han utbildad och hade arbete.
Ja, umgicks med tjejer. Och, ja, men det är ju just det som är grejen, att för att ta bort alla de synderna. Vad gör du då? Jo, du begår ett terrordåd, så hamnar du direkt i paradiset. Så det är ju det folk måste ju fatta, att det är ingen konstig motsägelse att så många av dem som har begått terrordåd har varit utsvävande och västerländska innan de begick sina terrordåd.
Nej, antingen är det då att de har fått den här knäppen, gud jag kommer till helvetet, jag måste göra någonting. Eller så har de hela tiden använt sig av muruna, därför att folk inte skulle förstå vad de i själva verket planerade.
Ja. Så är det. Men du, vi har ju fler så kallade minoriteter i Sverige som, vad ska man säga, kan vara lite bekymmersamma ibland.
Mm. Och då går vi över på veckans snackis som är Soraya Posts dotter. Den kan väl du dra lite för oss?
Alltså den här historien är så knäpp, så att, och det är Chang och company igen som har varit bra och duktiga och grävt fram en dom, eller hittat en dom mot Soraya Posts dotter Teresa med Zeta Eriksson.
Du måste berätta vem Soraya Post är för de som
inte... Ja, förlåt. Hon är EU-parlamentariker för FI och Rom då. Mm. Eller Sigena som vi sa på min tid.
Mm.
Och hon har ju alltså, mer eller mindre gått till val på eller hamnat där hon är för att hon är romsk aktivist kan man säga, Soraya Post. Hon är väldigt profilerad.
FI ja. Vill ju ha så många minoriteter som möjligt. De är ju helt emot alla svenskar och vill bara ha transer och romer och muslimer och vad det nu är för något.
Mm. Ja, så att Soraya Post har ju liksom varit väldigt vad heter det, outspoken. Alltså vad tråkigt det är. När...
Frispråkig.
Ja, tack. Frispråkig så heter det såklart. Vad det gäller då? Och all diskriminering, alla hemska saker som romer blir utsatta för. Det är så fruktansvärt och hon vill verka för det i EU-parlamentet och sådär.
Mm. Och tydligen... de gör aldrig någonting fel, eller hur Maria?
Nej. Det handlar bara om diskriminering och de hemska västerlänningarna som är så fördomsfulla och... aldrig har behandlat romerna på ett vettigt sätt, alltid hållit dem i utanförskap, bara av ren jävelskap, för att vi är rasister och inte vill ha in romerna i samhället.
Mm. Och det har ingenting att göra med att romer, precis som muslimer, anser sig stå över alla andra människor. De är människor, vi är inte människor. Och rom, kan man behandla hur som helst.
Ordet rom betyder människa.
Ja.
Ja. Och vad drar vi för slutsatser av det? Ja, man kan läsa böcker av professor Arnsberg till exempel, mm. som är den kunnigaste personen vi har i Sverige vad det gäller romer och romsk kultur. Mm. Och han har ju liksom konstaterat att det är inte alls så att de tycker sig stå över oss. Det är inte alls så att de, vad synd, där sitter tiggargubbe med en pappmugg utanför ICA och känner sig underlägsen. Inte alls. Inte alls. Som deras från deras horisont, från deras perspektiv, ju mer de kan blåsa oss, desto bättre är det. Jag vet att jag sticker ut hakan nu, men det finns rätt så gott om belägg för att så är fallet.
Och det är väl inte, alltså det är ju en sak om de hade tagit värdiga motståndare, men någonting som är utmärkande för den romska gruppen, det är att de ger sig på åldringar. Och i vår kultur finns det ju inget läge. Jo, det skulle vara barn. Men att ge sig på gamla människor och stjäla deras livsbesparingar. Alltså det...
Detta har varit... Nej. Det, så vitt jag vet, Ingrid, jag har jobbat som kriminalreporter i många år. Det var aldrig någon annan än romer som höll på med sånt här. Varenda gång man var på polisens genomgångar och det handlade om åldringsrån och att de hade lurat åldringar på olika sätt på deras pengar. Och det var romer. Det var de som höll på med sånt här. Och på den tiden när jag började jobba som krimreporter i början på 2000-talet, då var detta väldigt illa ansett bland andra kriminella. Mm. De låg, stod inte högt i kurs om de hamnade i fängelse. Alltså, för det ansågs inte vara någonting man gjorde att råna äldre. Men nu skulle jag berätta om Teresa Eriksson. Så har jag påstått då. Hon är alltså, även hon har varit romsk aktivist. Och då velat verka mot fördomar mot romer då. Hon säger, nu ska vi se, jag kan få upp den. Även Fria Tider har ju skrivit om den här grejen. Och där sa hon någonting i stil med att alla unga romer i min ålder har ju varit med om diskriminering och att och blivit utsatta för trakasserier av olika slag, och det vill jag verkligen motverka.
Hon säger ju också i polisförhör, hon får frågan vad hon gör på dagarna, och då svarar hon: jag sitter med i olika arbetsgrupper, bland annat till exempel i Stockholm, där vi jobbar med 5 myndigheter för att ta fram en rapport om romers situation. Jag är sakkunnig där.
Ja, och vad har nu hänt då? Var de här fördomarna helt gripna ur luften, eller? Det verkar inte så. För att hon och 2 romska män har härjat under oktober och november månad här under hösten och rånat massa åldringar. Den yngsta var 85. Övriga var i 90-årsåldern. Mellan 85 och 93 år gamla var de här personerna. Och de har gått tillväga på det här klassiska viset att de ringer på dörren och så säger de att de är på från hemtjänsten, eller att de skulle kolla elementen eller brandvarnaren eller någonting. Och så blir de insläppta, och medan en person distraherar offret så tömmer de andra lägenheten på alla värdesaker. Det här är liksom ett tillvägagångssätt som romer har haft sedan jag började jobba, och långt innan det, alltså som jag vet är urgammalt.
Visst är det det? Så att, men det vill ju inte journalister skriva om. Jag vet när jag började på Kvällsposten 1987, då, och under alla de år fram till 99 när jag jobbade där, då var det ju med jämna mellanrum någon reporter som fick för sig att man skulle gå till botten med det här med den zigenska kriminaliteten, för så hette det på den tiden. Och de var jättemånga som gjorde fantastiska artikelserier och även pratade med romerna själva, där de sa ja, så är det, så gör vi liksom. Men ingen av de här artikelserierna, så vitt jag minns, publicerades någonsin. Det kastades i papperskorgen för att, då gynnar vi rasisterna.
Ja, nej, visst. Och det, då kommer vi aldrig komma. Det är en ond cirkel detta på alla tänkbara sätt. Vi vet ju genom våra källor att man faktiskt innan EU-inträdet började få något sån här ordning och reda bland romerna i Bulgarien och Rumänien.
Ja.
Genom att man tog krafttag, man tvingade dem att skicka sina barn till skolan och så vidare.
Förbjöd barnäktenskap, och de fick inte bidrag bara för att gå och skrota och sådär.
Precis.
De fick inte tigga.
Nej, så att då blev det ju bättre. Då förbättrades situationen. Sen kom EU och sa att detta var diskriminering. Och romerna skulle visst det få lov att gifta bort sina 14-åringar och skita i att låta dem gå till skolan och allt det här. Det var liksom en mänsklig rättighet, tyckte EU. Och så försämrades situationen igen. Och nu är vi där vi är, liksom, att en väldigt stor del av dem försörjer sig. Stor del, men förfärande många försörjer sig på brott av olika slag och tiggeri.
Ja, och där har du också förklaringen till de så kallade fördomarna mot romer. Alltså väldigt många människor har egna erfarenheter av detta. Du vet, jag på Kvällsposten, jag höll ju på att skicka dåvarande chefredaktören i fängelse för tryckfrihetsbrott. För att då var det så att Bert Karlsson hade förbjudit zigenare på Skara Sommarland. Och så ringde jag upp honom, och han har ju alltid telefonen på och alltid sugen på att prata med journalister. Så han gav mig några fantastiska citat. Bland annat så sa han så här: 98 av 100 zigenare själv, jag vill inte ha dem här. Och det blev naturligtvis rubrik och löpsedel.
Ja.
För det stod så här med jättesmå bokstäver: Bert Karlsson, colon. 98 av 100 zigenare själv.
Ja.
Så att, men alltså, chefredaktören friades ju. Det är ju så, det är ju hopp. det är ju nästan till hopplöst svårt. En gång tyckte jag det var bra att man inte dömde chefredaktören. Nu tycker jag att det är tokigt därför att de kommer alltid undan även mot den lille mannen så att säga. Och det är väldigt dåligt och vi behöver ett nytt system. Och jag tror, jag är ganska, jag vet att i Bryssel just nu så jobbar man på det här att man ska ha lika regler. För att Sverige är det enda land i världen som har ansvarig utgivare. Detta som jag ska på rättegång för. Ja. Det ska vi inte ta nu, det ska vi ta när det närmar sig. Men alltså, det är ju det då att den som skriver någonting eller den som gör löpsedeln, den är inte ansvarig. Det är alltid den ansvariga utgivaren som ska klä skott för det som. Och jag tyckte att det var en ganska bra, alltså bra på det sättet att då är det någon som känner väldigt stort ansvar liksom. Men jag tycker att det är förlegat och jag tycker det är fel. Mm. Och det är mycket bättre att var och en har det här ansvaret och tänker, nej, ska jag verkligen skriva så här?
Ja, ja. Ja, jo, visst, precis. Och så får var och en ta ansvar för sig själv och då får de åtala individer i så fall, vilket mm. de säkert kommer att göra med glädje. Så att, men du, innan vi lämnar den romska blocket här så kan jag bara tillägga då att den här Teresa Eriksson, hon är alltså dömd vid ett flertal tidigare tillfällen. Hon får 2 års fängelse för det här nu, denna mm. gången. Och, men det här är alltså inte första gången hon döms. Hon förekommer under 13 avsnitt i belastningsregistret. Ja,
Får jag bara säga det också att det som gjorde att man kunde stoppa den här ligan, det var en 90-årig man. Han blev så jäkla förbannad när han insåg att de hade stulit 4000 kronor och hans bankkort, så sprang han ut på balkongen och skrek efter tjuvarna: har ni tagit mina pengar, era as? Och då råkade fastighetens vicevärd gå förbi. Han hörde ropet, han såg de förmodade tjuvarna, tog registreringsnumret, ringde polisen. Tjup! Polisen stannade dem och hittade stöldgodset och koden till bankkortet fanns antecknad på en lapp som Teresa Eriksson hade i BH:n.
Men då undrar jag, det här måste jag bara fråga dig, för det tänkte jag på när jag läste om det här. Hur tillskansar de sig koden?
Ja, men jag tror att äldre människor har bankkortet liggande tillsammans med en kod.
Det är så alltså.
Ja, de plockar kanske inte ut pengar som vi springer och gör. Det gör vi inte heller nu för tiden tyvärr. Men plockar kanske ut en gång i månaden och så har de pengar hemma. Och så kommer de inte ihåg koden eller de börjar bli lite förvirrade och sådär.
Ja. Jag kan ju också läsa upp Gustav Kasselstrands syrliga kommentar på Twitter. Han skrev så här: minns när Erik Ullenhag tillsatte kommissionen mot antiziganism för att inom citat överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt, slutcitat. Så skriver Gustav: kanske finns det en naturlig förklaring till den så kallade förtroendeklyftan.
Det är klart att det gör. Det är klart att det gör. Folk vet. Alltså de kan ha sätta till hur många utredningar och antidiskrimineringsgrupper som helst. Så länge romerna beter sig som de gör så kommer folk att vara misstänksamma mot dem och inte vilja ha med dem att göra. Det är väl inte något konstigt med det?
Nej, framförallt bland äldre så finns det ju fog för att ge dem rådet att hålla sig på sin kant och vara misstänksamma, tyvärr. Är alla romer tjuvar? Nej, givetvis inte. Men tillräckligt många för att de ska dra hela gruppen i vanrykte.
Har vi M&M-skålen igen?
Precis. Exakt. Du, en liten kort grej här på slutet bara om en annan kul grej, vill jag inte kalla det, men ett intressant avslöjande som kom i veckan.
Du menar tolkar för miljarder?
Just det. Det var ju nämligen så att Rebecca Uvell kom på nyårsdag här med ett väldigt intressant avslöjande. Det är ju lite hennes grej att hon sitter och går igenom så här statliga utredningar och sånt som ingen annan orkar läsa. Mm. Och då har man tydligen gjort någonting som kallas för tolkutredningen. Och Rebecca Uvell har läst igenom den och kollat vad kommer man till för slutsatser där om hur man ska komma till rätta med de kostnader som nu föreligger. Och den intressanta stora nyheten här är ju att varje år kostar de svenska skattebetalarna 2 miljarder kronor. 2 miljarder kronor att se till så att människor som inte har gitit lära sig svenska kan få med sig en tolk när de ska på sjukhus och vad det nu kan vara. Och inte nej. Minst inom, jag ska ju tillfoga det också, inte minst inom rättsväsendet, Ingrid, ska vi komma ihåg. Hur ofta läser man inte åtal och liknande där det står tolkbehov, du vet, på arabiska, dari och vad det nu kan vara liksom.
Jag undrar om inte det är en majoritet av alla rättegångar.
Alltså, och detta kostar... Ja, och detta kostar alltså svenska skattebetalare, jag säger det igen, 2 miljarder. Jag höll på att trilla av stolen när jag såg den siffran.
Ja, men kommer de med några vettiga förslag då?
Ja, de kommer med lite förslag hitan och ditan.
Ja, men det är att, mer att man ska ha utbildning.
Ja, ja.
Jo, det kan man ju säga. Det är ju bättre att om det nu ska finnas tolkar så är det ju bra om de vet vad de gör och inte sitter och säger helt fel saker. Mm. Men som du väl konstaterar att det viktiga finns inte med där, nämligen en tidsbegränsning. Och hon säger så här, ingen som har varit här mer än 3 år borde få tolk avgiftsfritt. Från och med då får man betala tolken själv. Detta är ju en självklarhet och detta ska ju nu Danmark införa.
Mm. För det är ju nämligen både regeringen och Dansk Folkeparti helt eniga om att har man inte lyckats lära sig danska efter 3 år så får man bekosta tolken själv.
Mm. Mm. Ja. Det är ju en fullständig självklarhet. Och jag menar alla dessa svenska politiker som integration, vi måste förbättra integration, så ger man folk medborgarskap utan att kunna svenska och man låter dem begå brott och sen så hjälper man dem att försvara sig genom att bekosta deras tolk. Det är galenskap. Mm. Och igen, de gör det för att de vill göra det.
Det är också ett symptom på en allmän släpphämt inställning till skattebetalarnas pengar och till och de låga förväntningarnas rasism. Mm. Nämligen det här att de som kommer hit behöver inte liksom, behöver inte kräva någon motprestation alls. Och det är synd och de kanske inte kan. Och tänk om det är en gammal gumma från du vet, irakiska landsbygden. Ja, men då tycker jag att då är det kanske bättre att hon blir kvar i Irak då. Hon kanske känner sig mer hemma där.
Självklart. Ja. Nej, det är bedrövligt. Det skulle vi inte, var inte det också ett nyårslöfte att vi skulle ha mer vita piller?
Alltså vi sa ju det. Det infriade vi inte riktigt, va?
Nej, jag tror inte det, va?
Vi får lägga oss vinn om att till nästa vecka så ska vi hitta åtminstone ett vitt piller. Alltså någonting
ja, en utav de grejerna vi snackar om ska vara någonting som är lite upplyftande.
Ja, vi hade ju lite, alltså det här med persbrandt var ju lite mer lättsamt ändå.
Mm. Ja.
Så lite mer åt nöjesnyhetshållet, men det är klart. Ja, nej, det får bli vår uppgift till nästa vecka att vi ska hitta något som kan glädja er också.
Det ska vi göra och då så än en gång god fortsättning och ha en trevlig 13-helg.
Ha det bra allihopa, hej då!
Puss och kram!
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.